du vad jag letar efter?
Ja, mejlet.
Ja, du kollade efter mejlet. Mm. Se om du hittar det. Men Olle blir glad om vi pratar om hans...
Ja, ja.
Hej på dig kära lyssnare och varmt välkommen till Flaggpodden. Vi har kommit fram till avsnitt 20 gånger 2. Jag hade VG i huvudräkning. Vad hade du, David?
Jag räknade till ett huvud, vilket är exakt antalet som jag har. Så att jag kan inte få annat än MVG. Och så satte du igång podden här, men tog mig helt... på sängen där jag nu sitter i min sons säng. Samtidigt som jag försöker logga in på min e-mail här. Så jag var inte riktigt förberedd här när du drog igång.
Nej, och lite det som var meningen också.
Alltså det var tanken då.
Ja, ja. Idag så tänkte jag att vi överraskar. Vi fyller 40. Nej, fy fan vad gammalt är det.
50.
Podden fyller.
Ja, ja.
Och, ja, har du känt av någon kris?
Inga kriser på den här sidan 35.
Mm. Mm. Själv har jag ju krisat lite genom att köpt en elcykel.
Ja, det är krisigt. Så det är rejäl kris på det alltså.
Så nu brottas jag med alla dessa memil på väg till jobbet.
Just det. Så det var ett nytt begrepp som jag lärde mig precis nu när du kom in.
Det var så?
Ja. Aldrig hört talas om tidigare.
Då kanske du är en av dem.
Det är jag definitivt inte. Inte utifrån din förklaring av akronymen.
If you're not a part of the solution, you're a part of the problem.
Mm, precis.
Men ja, det så att det, idag var det blött när jag cyklade hem.
Ja.
Men det känns bra att man gör en insats för miljön, så därför var jag tvungen att ta igen det genom att köra bil hit hem till dig.
Mm.
För då var jag trött på att bli blött. Jag har ju lite...
Det är bara vatten, som jag brukar säga till min son.
Ja, det är blött ändå. Men jag är ju van. Jag kommer ju från en sida av landet där det väl nästan oftare regnar än inte.
Ja, men här gärna i sidled också.
Ja, jag tänkte säga det. Här på östkusten, här på Sveriges baksida, så är det ju väldigt konstigt regn. Det kommer rakt uppifrån. Det kommer inte från sidan.
Nej.
Det är väldigt konstigt.
Ja.
Men idag har vi ett ämne.
Det stämmer bra.
Regelbrytare.
Jo, exakt.
Som ju,
passar ju oss väldigt bra.
Ja, eller hur?
Ja.
Fighter power. Nej, men efter att ha egentligen läst lite mer så är det ju snarare rekommendationsbrytare. Men det låter okay. Så töntigt. Så att vi kör på regelbrytare lite mer. Det är de här badass-flaggorna som... Gud vad jag töntstämplar mig själv nu när jag kallar flaggor badass. Men i alla fall, det är de som tycker att... era rekommendationer och regler och så behöver väl inte vi efterleva. Mm. Vi ser ut som vi vill. Och ja, det gör ni, men därför kommer vi prata om er också.
Mm. Men var det inte för övrigt så att Roman Mars kallade Amsterdams stadsflagga för the most badass city flag in the world eller något sånt där? Eller om det var Chicago's eller någonting.
Alltså Amsterdam, det är ju...
Den är läcker.
Det är den faktiskt.
Ja.
Det är ju också en regelbrytare, men den lyckas att göra det på ett ganska bra sätt.
Ja, kan man säga. Men du, vi fick mail också.
Vi fick mail?
Vi fick mail några få minuter efter att vi hade spelat in senaste avsnittet.
Ja, jag hade nätt och jämt hunnit att trycka på stopp innan Olle hörde av sig. Mm. Hej på dig Olle, jag hoppas att du mår jättebra och att det inte regnar på dig i alla fall.
Och tack för att du en gång för alla bevisar att panafrikanska färger är fula.
Där är vi oense. 4 minuter in.
Nej, men för att förklara då. Så Olle har alltså tagit den beryktade tjuren vid de beryktade hornen.
Och, han har alltså smörat för David för att tala
klart. Och också tagit alla svåra förnuft till fånga. Och bytt ut den gröna färgen i till exempel Benin.
Senegal,
Kamerun, Burkina Faso och Togos flaggor och ersatt den med blått.
Ja.
Och därmed blir ju alla de här flaggorna mycket, mycket, mycket snyggare.
Enligt dig.
Det är ett faktum. Det är ett faktum. Och här har vi även Sao Tome och Principe, Kongo. Vi har Chad och Mali.
Chad var väl redan det?
Ja, det är Chad, det är ju Chad, fast det blir ju
Mali. Mali blir Chad. Ja.
Och sen
Guinea.
Ja. Och Ghana hade han också här.
Just det.
Just det. Och ja, men det är ju bara att konstatera att jag har rätt.
Mm.
Ja.
Alltså, jag uppskattar verkligen mejlet. Mm. Jag blir snarare övertygad om att de här flaggorna är nog ganska schyssta som de är. Så jag vet inte om jag tycker att de blev förbättrade, men jag tycker att ingen av dem blev ju faktiskt hiskelig. Alltså, de är ju snygga.
Mm.
Så att det funkar med blått. För mig personligen så tycker jag att det funkar lite bättre med grönt. Jag gillar ju den färgkombinationen till skillnad från dig.
Ja, okej.
Men, så,
vi tackar Olle i alla fall.
Ja, tack så hjärtligt Olle.
Innovativt, kreativt.
Det var det absolut. Mer sånt, det tycker jag om.
Ja.
Men ska vi prata våra regelbrytare?
Ja, vi får göra det. Lite regelbrytare. Jo, men du förresten. Jag har en annan grej som jag ska ta på uppstuds här.
Jaha.
Jag fick ett sms idag från en gemensam... Ja, ett sms fick jag idag. Det händer inte så ofta, men ibland händer det. Med en skärmdump från Twitter.
Jaha.
Ja, det är vår gemensamma gode vän Daniel som har lanserat den här tweeten i mitt sms-flöde då. Det är en man som heter Olaf Kramme. Jag vet inte alls vilken nationalitet han är. Om det kanske är norrman och då kanske det blir Olaf Kramme. Det kan vara något annat och det kan bli Olaf Kram. Inte. Men det han har twittrat i alla fall är följande, jag citerar: "Latest 2018 growth forecast by the European Commission." Och så är det en lista på flaggor med en procentsats efter. Alltså vilket land i EU som har störst tillväxt just nu.
Mm-hmm.
Mm. Och vi har Sverige en bit ner på listan med 2,6%. Inte fy skam, men lite högre upp kommer lite, det är framförallt öststaterna här i Europa som regerar, kan man väl säga. Tjeckien, Estland, Bulgarien, Slovakien, Ungern, Polen och Andorra ska det väl vara, eller Moldavien. Jag vet inte, Moldavien är inte med i EU.
Pass,
ja. Men något förvånande så toppas den här listan av ett helt annat land.
Elfenbenskusten.
Ja.
Okej, de visste jag verkligen inte att de var med i EU.
Nej, visste inte jag heller, och inte Daniel. Det var därför han upplyste mig om detta. Något förvånad kan man väl säga att man blir när man ser...
Lite lätt, ja.
Ja. Och i andra hand bedrövad.
Mm.
Mm. Vi kan väl för ordningens skull bara konstatera att det handlar sannolikt om Irland.
Du tror det?
Ja, jag tror det. Men någon vid namn Olaf Kram har blandat ihop det lite i vexillologin. Vilket ju för övrigt även en ivoriansk sprinter gjorde i friidrotts-VM i somras. Så att han är i gott sällskap, kan man säga.
Mm. Precis. Men det var väl där vi spekulerade om att det kanske är lite lättare att hitta en irländsk än en ivoriansk flagga på Londons Olympiastad.
Det är väl förmodligen så.
Ja, nej, men det är, ja. Vi tackar för den spaningen.
Mm.
Och nu då?
Nu, ska vi... varsågod.
Du har inga fler sms då? Nej, du har bara fått ett. Ja,
nu är det din tur.
Ja. Då tänkte jag faktiskt börja med att prata lite om regelbrytare, ska vi ju prata om idag. Men vad är det då?
Mm.
Det var ju så att i Roman Mars TED-talk, som vi ju pratat om nästan lika många gånger som Pocatello statsflagga, vilket är rimligt eftersom den flaggan nämndes i det här TED-talket, så tas några regler, eller kanske då snarare rekommendationer för flaggskapande upp. De här rekommendationerna är 5 till antalet. och kommer från boken Good Flag, Bad Flag, utgiven 2006 och skriven av tidskriften Ravens dåvarande redaktör Ted Kay. Raven, det hade jag med mig ett exemplar av förleden. Jag har tyvärr fortfarande inte läst. Men det dröjer väl ett tag till nästa kommer. I alla fall, rekommendationerna. Den första är håll det enkelt. Så enkelt att ett barn kan memorera flaggan och rita av den.
Mm.
Rekommendation nummer två är att man bör använda meningsfull symbolik. Nummer tre, du bör använda max tre färger. 2-3 färger säger de väl. Och då väljer jag bland grundfärgerna vitt, gult, rött, blått, grönt och svart. Rekommendation nummer fyra, undvik text och vapensköldar. Och den femte, var särskiljande. Alternativt visa på samhörighet utan att kopiera en annan flagga. Men, som han skriver i boken också, att det här kan vara nog så svårt. Och även om man följer alla de här, så är det ändå inte säkert att man får en bra flagga av det. USA, till exempel.
Mm.
Men ja, och idag har vi då alltså två exemplar var som vi då tycker bryter mot de här rekommendationerna.
Mm.
Och varsågod!
Ja, tack!
Ta din första här.
Jag tänker börja med Marocko.
Marocko.
Mm. Du, nu sa du ju ingenting om tinkturreglerna här, men...
Jag gjorde faktiskt inte det.
Nej.
Det är ju en klassisk heraldisk regel att man inte bör lägga färg på färg.
Just det. Och färg på färg, det innebär alltså...
Ja, inom heraldiken är ju gult och vitt egentligen
inte färg,
guld och silver.
Ja,
och då
exakt.
Metaller.
Mm.
Och bör avgränsa färgade fält.
Exakt så. Tack, då är vi klara.
Nu är vi på banan här.
Ja, ja, Marokkos flagga, den är röd med en grön femuddig stjärna på. Den röda färgen är en historiskt signifikant färg och sägs komma från Alawit-dynastin som har varit en maktfaktor i landet sedan åtminstone 400 år tillbaka. Den gröna stjärnan adderades i början av 1900-talet och kommer dels av att grönt ju som bekant är en klassisk muslimsk färg och dessutom refererar den till kung Salomos gamla sigill. Den designades av Moulay Youssef som tillhörde den tidigare nämnda Alawit-dynastin och styrde Marocko i 15 år fram till sin död 1927. I avsnitt 21, då vi diskuterade panarabiska färger och bland annat Västsaharas flagga, så nämnde jag att Marokkos flagga faktiskt innehar ett världsrekord, eller har innehaft ett världsrekord.
Just det.
Detta i och med att en 60 000 kvadratmeter stor flagga den 8 maj 2010 breddes ut nära staden Dakhla i Västsahara, vilket då uppmärksammades av Guinness rekordbok. Det var inte helt okontroversiellt eftersom Västsahara är ett omstritt område och som någon då påpekade, om Saddam Hussein hade låtit en 60 000 kvadratmeter stor irakisk flagga breda ut sig i Kuwait under Gulfkriget, hade Guinness verkligen vågat uppmärksamma det då?
Tål att tänkas på.
Mm. Rekordet har hur som helst slagits sedan dess, bland annat av en 79 000 kvadratmeter stor rumänsk flagga från 2013. Men nog var det en befogad fråga att ställa i sammanhanget. Den jag tidigare ställde då.
Ja.
Ja. För övrigt så har man för bara en dryg månad sedan i Bolivia presenterat en flagga som ett vapen i en långtgående konflikt med grannlandet Chile över ett omtvistat gränsområde. Och den här flaggan ska vara cirka 20 mil lång och 3 meter bred. Men föreställer inte någon officiellt antagen flagga utan är som ett potpurri av bolivianska nationalsymboler på blå botten. Och därför anser jag att den inte kan räknas in i det här sammanhanget. Avdelningen stora flaggor alltså.
Ah.
Och det var för övrigt det här som jag vet inte om jag nämnde i podden eller om jag bara nämnde det till dig. Att det var det här jag såg någonting om i förbifarten på nyheterna. Men sen glömde bort vad det var för flagga det handlade om.
Jaha.
Mm. Tillbaks till Marocko då. Det råder vissa oklarheter kring hur den här stjärnan egentligen ska se ut. Om,
ja, jag satte lite i halsen.
Jag märker det. Det är lugnt, vi klipper bort dig. Du klipper bort dig. Om armarna i flaggan så att säga ska överlappa varandra eller inte.
Det verkar emellertid som att majoriteten av de flaggor som används av marockanska ambassader, däribland den svenska, och andra officiella instanser använder sig av en överlappande stjärna. Kungens variant förekommer också med en gul kant på stjärnan, vilket i det här sammanhanget skulle diskvalificera den som regelbrytare. Men den officiella nationsflaggan gör det otvivelaktigt inte i och med det hiskeliga tilltaget att lägga grönt direkt på rött.
Vilket också gör att det för en färgblind inte syns någonting, troligtvis.
Antagligen typ så.
Eller om du gör den i gråskala, då blir allting grått.
Mm. Det är dessutom alldeles för mycket rött och alldeles för lite grönt för att den här flaggan ska slippa bandsågen.
Och det är inget blått heller.
Nej, inte det heller. Hade det rått omvända förhållanden, i enlighet med fördelningen i Bangladesh flagga till exempel, eller om stjärnan hade fått ta lite större plats, så hade betyget kunnat bli något högre. Men nu kan jag inte vara mer generös än tvåa. Och det får den enbart, i princip, på grund av de överlappande linjerna i stjärnan som jag tycker är snygga.
Så den får två trots att den har en?
Exakt.
Fast det är ju ingen usbekisk.
Nej.
Nej. Ja. Om det hade varit tvärtom, då hade den ju säkert poppat ut mer, som vi pratade om Narnias flagga till exempel. Jag tror att liten skvättrött på mycket grönt, det står ut mer. Jag tycker väl också att flaggan kunde ha fått ta lite större plats. Den är ju...
Stjärnan. Ja. I flaggan.
Stjärnan i flaggan.
Mm.
Kunde få ta lite större plats, ja. Men det här med gul bord, det tror jag hade... Det tror jag
det är snyggt. Riktigt bra. Det är snyggt. Det är riktigt snyggt.
Så kör på det då, så är vi ju uppe på en 5.
Ja.
Nu blir det nog... Ja, men det, ja, jag är enig med dig där faktiskt.
Mm. Skönt. Den spirande konflikten i början av avsnittet är som bortblåst.
Den har avtagit något. Precis. Och istället så krokar jag i med en liten del av Europa.
En liten bit av Polen.
Nej, men en liten bit av Storbritannien faktiskt.
Ah, okej.
Okay. Nämligen Wales. Som ju heraldiskt och vexillologiskt kan säga var den bortglömda delen av Storbritannien. Englands, Skottlands och till och med den lilla ockuperade delen av Irlands symboler finns med i såväl flagga som riksvapen för Storbritannien. Men den walesiska draken saknas.
Mm.
Tyvärr. Tycker jag.
Definitivt.
Den röda draken har varit en symbol för Wales i över 1000 år. Omnämns första gången i en skrift nedtecknad någon gång på 800-talet. Men dagens variant av flagga där den röda draken syns på en i övrigt horisontellt delad flagga med vitt upp till och grönt ner till kommer från 1959. Andra symboler för Wales är Sankt Davids flaggan som är svart med ett gult kors.
Mm-hmm.
Och prinsen av Wales fjädrar som består av 3 strutsfjädrar som sticker upp från en krona. Och det walesiska rugbylandslaget använder en logotyp baserad på de här fjädrarna. En annan lite märklig symbol för Wales är purjolök.
Mm, just det. Det sa du något om, ja.
England har ju sin ros, Skottland har sin tistel och Irland har sin klöver. Och Wales har
sin purjolök. Ja.
Det sägs att ursprunget till det här kommer av att Wales skyddshelgon, Sankt David, beordrat sina soldater att bära purjolök på sina hjälmar under ett slag mot saxarna i ett purjolöksfält. Och det här har också lett till att walesarna stolt bär purjolök på sina kläder på Sankt Davids dagen 1 mars.
Jaha, ja. Det måste vi börja fira här hemma också då.
Men det är också vanligt att man bär på påsklilja. Så att du kan välja där om du har en purjo eller en påsklilja. Det är nämligen så att påskliljan är Wales nationalblomma. Och på walesiska så heter påsklilja direkt översatt Petrus purjolök.
Mm-hmm.
Men tillbaka till flaggan då. Jag tycker att, eller tycker, jag påstår att den här bryter mot 2 av de här rekommendationerna skulle jag vilja säga. Dels så är det ju färg på färg. Det var ju visserligen färg på färg. Och sen så tror jag inte att draken är något som ett litet barn skulle kunna rita av från minnet.
Nej.
Jag tror till och med att en vuxen skulle ha problem med det.
Mm.
Men de här regelbotten till trots så är jag duktigt förtjust i Whale-flagga. 8 av 12 spekis kanske.
8? 8? Jag tycker du är snål där faktiskt.
Jaha, du tycker
det. Ja, jag tycker att det är slickar på en 10.
Oj.
Ja.
Är det draktungen som...
Mm.
Men exakt. Den fixades ju till i det här klippet som vi pratade om.
Ja, just det.
När han ändrade så att draken sprutade eld istället.
Ja, just det. Det blev
lite coolare.
Det blev lite ballare då.
Ja, mm. Precis.
Ja, nej men jag tycker den är riktigt, riktigt häftig, den här flaggan. Och jag tycker inte mindre om den nu när jag hör om Sankt David och alltihop.
Fast den såg annorlunda ut.
Ja, men det... spelar ingen roll. Och ja, en regelbrytare definitivt också. Ja. Kanske mest... Det där med att ett barn ska kunna... komma ihåg och rita av den, det tycker jag är ett orättvist kriterium.
Mm. Men där har vi också det här på någonting som ett barn skulle kunna memorera, men som ändå inte blir bra, är ju till exempel Libyens förra flagga.
Ja.
Som ju då det också bryter mot den här att använda 2-3 färger.
Ja, precis.
Men det är en enda över hela.
Mm.
Ska du ta oss vidare?
Jag tar oss vidare.
Regelbrottsvärlden här.
Ja. Saudiarabien.
På tal om grönt.
Mm. För att få det uppenbara understökat direkt. Saudiarabiens flagga är, vilket nog de flesta ändå känner till, skulle jag säga, grön med den muslimska trosbekännelsen och ett svärd nedanför avbildat i vitt. Den ska se likadan ut på båda sidor av flaggan, eftersom trosbekännelsen alltid ska kunna utläsas korrekt oavsett från vilket håll man ser den. Och svärdet ska alltid peka i läsriktningen, alltså från höger till vänster när det gäller arabiska.
Det vill till då att man inte håller upp den mot ljuset så att det skiner igen, då blir det konstigt.
Mm, precis. Av samma anledning så ska flaggan också hissas till vänster om flaggstången istället för till höger om den.
Ja.
Om det ska göras enligt boken då.
Ja.
Så man ska alltså kunna läsa trosbekännelsen från flaggstången och utåt på framsidan av flaggan.
Ja, jag förstår.
Mm. Trosbekännelsen har vi omnämnt vid ett tidigare tillfälle, vill jag minnas.
Det har vi.
Men för ordningens skull så ska jag upplysa om att den lyder: det finns ingen gud förutom Gud och Mohammed är hans sändebud. Svärdet ska vara rakt och inte böjt. Och den designen har gällt sedan 1973. Men varför är då den här flaggan en regelbrytare?
Ja, det dräller med text på den.
Ja, vitt på grönt bryter ju uppenbarligen inte mot några tinkturregler. Men däremot så är det minst sagt tveksamt med så mycket text på en nationsflagga. Smaklösheten i detta fall överträffas i princip endast av amerikanska statsflaggor. Dessutom så måste det inför kommande fotbolls-VM, dit Saudiarabien nu har kvalificerat sig, ifrågasättas om lagets supportrar kommer att få ta med några flaggor in på arenorna. Eftersom det i enlighet med incidenten jag berättade om i det senaste avsnittet betraktas som ett politiskt budskap att skriva Gävle på en flagga. Vad är det då att skriva en religiös trosbekännelse? Kanske inte politiskt i alla fall, men religiöst budskap skulle jag nog vilja säga att det är faktiskt.
Men då borde ju inte den svenska flaggan heller få tas med.
Nej.
Då blir det ju ett stort kors.
Ja, det är helt sant.
Även utan Gävle.
Ja, exakt. Historien har också visat att det inte är helt okomplicerat att Saudiarabien deltar i fotbolls-VM. I samband med 2002 års VM-turnering, när FIFA ville ta fram en särskild boll prydd av samtliga deltagande nationers flaggor, så skapade detta stor upprördhet bland saudiska delegater. Detta eftersom folk då i förlängningen skulle komma att sparka på den muslimska trosbekännelsen. Vilket givetvis är att betrakta som helt oacceptabelt. I samband med samma turnering lanserades också en affisch i marknadsföringssyfte där de 32 deltagande nationerna representerades av en supporter med respektive lands flagga målad i ansiktet. Den saudiska supporten hade då istället en grön flagga med en gul palm ovanför två korslagda svärd, vilket är den civila varianten av flaggan. Den vi pratar om här får nämligen endast användas i officiella sammanhang och inte av privatpersoner. Saudiarabiens flagga får heller aldrig vara på halvstång eftersom det ses som en hädelse att sänka trosbekännelsen.
Får man hala den då?
Tveksamt. En gång hissad, alltid hissad. Mm. Det har förekommit påståenden om att en alternativ saudisk flagga skulle tas fram eftersom vissa av landets invånare inte gärna ser den användas i vilka sammanhang som helst. Vi har ju exempel på till exempel dansöser och liknande som liksom har med sig den och viftar med den och snor in sig i den samtidigt som de dansar på ett utmanande sätt. Och det passar sig inte.
Det händer ofta.
Det har hänt i alla fall.
Yes,
ja. Enligt den artikeln jag hittade.
Okay.
Mm. Det framkommer dock inte vad som har blivit av det här önskemålet riktigt. Men någon har någonsin sagt att vi kanske skulle ha en annan flagga. Att betygsätta Saudiarabiens flagga känns ganska svårt, tycker jag. Rent estetiskt så är den ju i viss mån tilltalande. Grönt och vitt är snyggt. Och jag är generellt för svärd som symbolisk detalj. Däremot så är det ju bara att konstatera att man luras av att inte kunna läsa arabiska så bra. Eftersom det religiösa budskapet liksom passerar förbi ganska obemärkt.
Ja, det ser mer ut som vita streck.
Mm. Men om vi leker med tanken på att det exempelvis på den polska eller den italienska eller för den delen den svenska flaggan hade stått typ i faderns, sonens och den heliga andes namn. Vad hade vi då tyckt om den?
Ja.
Så jag landar trots allt i att så här uppenbara religiösa budskap inte har på flaggor att göra. Och därför blir det inte mer än en stjärna.
Ja, jag tänker, vill man ha det så fine, men det verkar ju ställa till en hel del problem för dem.
Det, här som det är jättelurigt för dem.
Ja.
Ja.
Men den är ju också ganska svår avritad, om vi ska vara inne på regler den bryter mot.
Ja.
Utöver att den då är nedlusad med text.
Exakt. Det är väl mer själva så här, jag vill verkligen understryka så här, jag har ingenting emot religion eller religiösa människor, men religiösa budskap på en nationsflagga, det antyder på något sätt att det inte är ett jättesekulärt land vi pratar om.
Nej, det är sant.
Och det är lite motbjudande, tycker jag.
Mm. Mm. Ja, men det, låt folk tycka vad de vill. Det...
Ja, även jag. Även jag får tycka vad jag vill.
Ja, men ja. Exakt. Och det brukar väl bli bäst så.
Mm.
Ja, nej, det... Jag har... svårt, alltså hur skulle man betygsätta, för att jag tycker den är ju ganska fin så,
jo.
Men den är som sagt nedlusad med text, vilket är sen så vilken text det är, det bryr jag inte så mycket om, just att det är massa text på den som gör att det känns lite sisådär. Ja, men 2 då, få lite mer generös än vad
du, det är dubbla.
Ja, precis.
Han dubblar, ja.
Och då tänkte jag gå in på den fjärde regelbrytaren för idag. Också den är ganska grön. Nämligen Turkmenistan. Ett land som nämns ganska många gånger i den här podden.
Ja, Turkmenbashi har också pratat om några gånger.
Exakt. Men det är lite lustigt att vi har pratat så mycket om Turkmenistan. Men faktiskt aldrig tagit upp flaggan. Så nu har jag kollat det här mot den här listan som jag har gjort.
Okej. Okay.
Mm. Nu har jag på fötterna.
Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Det är bra.
Men precis som du var inne på så har Turkmenistan varit det centrum när vi har pratat galen diktator-trivia.
Mm.
Då landet styrdes av den allt annat än mentalt stabile Saparmurat Niyazov, även känd som Turkmenbashi, från 1985, det vill säga under sovjettiden, fram till hans död 2006. Den turkmenska flaggan är till största delen grön och har uppe till vänster en vit halvmåne och 5 likadledes vita stjärnor. Så långt allt väl.
Mm.
Även om en flagga enbart bestående av det hade kunnat bli lite tråkig. Regelbrotten kommer i det vertikala fält som löper en liten bit in från flaggstångssidan. Det är rött.
Du menar halvmattan?
Precis. Ja. Det är ett rött fält och innehåller i I den flagga som antogs efter självständigheten för Sovjetunionen så bestod det enbart inom citationstecken av fem traditionella turkmenska mattmönster.
Mm.
1997 kompletterades mattmönstren med två olivkvistar längst ner i det röda fältet.
Jaha, ja. De har inte ens lagt märke till.
Nej, men de har en liten intressant historia, ser du, okay. Som jag nu tänkte vältra med om.
Varsågod.
Jag är i det där.
Olivkvistarna lades nämligen till för att representera Turkmenistans eviga neutralitet. Turkmenbashi, han var nämligen så förtjust i fred och neutralitet att han, utöver att ändra flaggan med det här, dessutom lät bygga ett 75 meter högt monument för neutraliteten mitt i huvudstaden Ashgabat. Det har vi också pratat om i ett tidigare avsnitt.
Mm, mm.
Men jag tyckte det är så roligt här, så att jag måste nämna det igen. Därför att för säkerhets skull så hade han, för att då visa på hur mycket de tycker om neutralitet, såklart, så fanns det en 12 meter hög gyllene staty av Turkmenbashi längst upp i det här monumentet. Och givetvis roterade statyn så att Turkmenbashis ansikte alltid var vänt mot solen. Och denna smakfulla hyllning till neutralitet byggdes 1998 och kostade i dåvarande penningvärde 12 miljarder dollar att bygga.
Ja. Mm. Samtidigt som folket svalt och så vidare, som det
brukar heta.
Ja.
Som med kröningen i Centralafrikanska republiken,
ja, just det.
Som är på att ruinera hela landet. På tal om galen diktator-trivia.
Mm.
Turkmenbashis efterträdare Gurbanguly Berdimuhamedov lät montera ner det här monumentet. Men eftersom han också gillar neutralitet så ersattes det av ett 95 meter högt annat monument. Det är dock placerat i en av Ashgabats förorter. Flaggan fick ytterligare justeringar i mattmönster och grön färg 2001. Och då ändrade man också proportionerna från 1-2 till 2-3. Och vilken regel den här flaggan bryter mot behöver jag kanske inte gå närmare in på. Men den är ju i alla fall särskiljande.
Det är den.
Och på något konstigt sätt så gillar jag ändå lite den här flaggan. Så jag tycker de fem stjärnorna som är på får också bli dess betyg.
Ja, alltså jag är ju någonstans i närheten. Det som slår mig, det är att man, förutom att det där är ett mattmönster, så ser det ju lite
fem mattmönster.
Ja, men förutom det då, så ser det förvillande likt ut ett världsmästarbälte i boxning också.
Ja, det gör det faktiskt.
Ja. Och det är ju lite...
Som det också nog finns typ fem olika av.
Ja, typ så. Så att, ja, nej men helt klart bäst idag. Förutom Wales då.
Ja, väldigt mycket förutom Wales.
Ja. Jag var insnöjad på mina egna. Men ja, men jag tycker jag till och med tänka mig 6 poäng faktiskt.
Oj.
Ja, 6 stjärnor heter det.
Just.
Mm.
Vad fint.
Strålande. Då och björnen är glad, står upp och så vidare och så vidare och så vidare.
Ja. Och då har vi den här. Nu får man ta i för att det ska låta lite.
Ja, nu är det nästan inga lappar
kvar. Nej, det är 3 stycken lappar här alltså.
Ja.
Ska jag ta här nu? Ska jag ta... den här.
Ja, det finns ju så jättemånga att välja på, så jag förstår att du tar tid på dig.
Ja. Flaggor i heraldiken.
Ja.
Det är ju kul. Gifta ihop två ganska lika, visserligen, ämnen.
Det är alltså heraldiska symboler med flaggor i?
Det skulle det ju kunna vara.
Till exempel?
Ja, det
känns. Eller hur är tanken här?
Ja, det vet jag nog inte, men det låter väl rimligt. Vi köper det.
Ja. Ja, men då så.
Så får det bli.
Så får det bli.
Och då var vi klara.
Nej.
Nej, det är där skämtet blir alltid...
Det blir bara sämre gammalt. Och sämre för varje gång.
Ja.
Det, skulle jag säga.
Ja. Snart låter det inte ens roligt i hjärnan längre.
Nej.
Ja, har du papper här nu? Nu var vi dåligt förberedda här igen.
Ja, det var med kritor och grejer.
Det var bara för att du var så förberedd och hade elektroniska anteckningar idag. Som
ja, precis. Inte jag övergav det analoga. Du får leta där i lådorna.
Mm.
Ja. Vågar man inte ge sig på.
Nej, men du, vi fortsätter på det elektroniska inslaget. Så skriver jag ner här i anteckningar på min telefon.
Ja, men gör det du. Har vi koll på ställningen nu?
Ja, ett ögonblick. Så, nu har jag tagit 30-24 är ställningen.
Ja, just det. Till dig då.
Ja, det är väl klart. Hemmalagets siffror först.
Ja. Tror att det är mitt hus vi befinner oss i.
Och vi konstaterade det att det är 3 avsnitt kvar efter det här. Men för att det ska bli, vi ska få chans att gissa lika många gånger var, båda två, så får vi köra en dubbel gissning i sista avsnittet.
Ja.
Ja.
Vi kanske kan lura med oss någon sorts gäst som kan få hitta på något.
Kanske.
Så kan vi få tävla. Så.
Varför? Ja, jag vet inte hur du tänker nu, men det kan du få berätta.
Alltså, vi tar med någon gäst som får... Vi ringer in Christian Lok helt enkelt.
Ja, ja. Det är det. Ja, just det. Fredrik Lindström. Ja, men off we go.
Mm.
Gissa flaggan, 10 poäng.
Ja.
Landet vars flagga vi söker har en huvudstad på ungefär samma breddgrad som Volgograd. Där också en nära släkting och en granne till vårt land ska mötas i fotbolls-VM i sommar.
Jaha. Spännande. Ja, okej. Okay. Mm. 8. Mm. Kör på.
8 poäng.
Yes.
Volgograds oblasts flagga, som var aktuell i avsnitt 22, innehåller för övrigt element som kan kopplas till flaggan vi söker.
Aha. Fan vad det är den som... Ja, vi har pratat om det.
Det var du som gjorde det.
Det var jag. Pratade jag Volgograd?
Mm.
Pratade jag Sakhalin?
Jo, men det var ett annat avsnitt.
Ja, okej. Okay. Jag vet att jag har pratat judiska autonoma oblast.
Ja. Men den har vi pratat om ryska federala subjekt.
Just. Ja. Spännande. Ja, det är spå.
Mm. 6 poäng. Senast nämnda granne och nämnda släkting möttes i en VM-match i fotboll, så gjorde de det förresten i vårt land.
Jaha. Nej, hjärnan är helt... Den har tagit semester.
Okej. 4 poäng.
Mm.
Flaggan är den mest bestämda i sitt slag bland många obestämda kompisar.
Aj, jag är helt väck i huvudet här. Det får bli 2 poäng eller faktiskt.
Får bli det alltså?
Ja.
På 2 poäng. Vad du än gör med denna flagga, skriv inte Gävle på den när du går på fotboll i landet. Nu skriver Per. Danmark har du skrivit.
Skulle jag ha skrivit Frankrike?
Det skulle du ha gjort.
Fan, det var de jag velade mellan. Jag syltade in mig för mycket på grannen.
Typiskt. Tråkigt, ja. Per. Ska jag försöka förklara mig?
Ja, men gärna.
Ja. Landet har en huvudstad på ungefär samma breddgrad som Volgograd. Volgograd-Paris ligger på ganska exakt samma breddgrad. 48:e för att vara exakt.
Det ser man.
Där en nära släkting och en granne till vårt land ska mötas i fotbolls-VM i sommar. Den nära släktingen är Tunisien och grannen är England. Tunisien och England spelar fotboll i Volgograd i sommar.
Jaha.
Mm. Och Volgograds flagga, som var aktuell i avsnitt 22, innehåller element som kan kopplas till den här flaggan. Dels så är Volgograds flagga blå, vit och röd. Och den innehåller en staty
som står i Volgograd.
Just det. Och nu, den statyn... Nu förstår jag vart min hjärna tog vägen. Ja. Därför att jag tänkte, min hjärna svassade iväg till en helt annan ort på V i Ryssland, nämligen. Så det var därför som det blev kortslutning.
Okej, okay, ja, ja. Den här statyn i alla fall, den är förvillande lik dels Nike, som ju finns på Louvren i Paris.
Ja.
Och dessutom Marseljäsen på Triumfbågen. Senast grannen och släktingen möttes i en VM-match i fotboll gjorde de det i Frankrike 1998. Alltså England och Tunisien möttes i VM 1998.
Aha.
Ja. Och där är jag lite besviken på dig. När arrangerade Danmark fotbolls-VM?
Nej, det var... Det blev kortslutning i hjärnan helt
enkelt. Ja. Det här var som när jag försökte gissa på Sveriges flagga. Flaggan är den mest bestämda bland många obestämda kompisar.
Ja.
Det finns många trikolorer, men det finns bara en trikoloren.
Ja.
Ja. Och vad du än gör, skriv inte jävle på den när du går på fotboll i Frankrike.
Nej.
Nej. För det är ett politiskt budskap.
Just.
Mm.
Nej, det var en granne, syltade in mig på en granne till Sverige och fick det till Danmark. Jag förstår, och sen så lyckades aldrig gärna lämna det, trots alla andra indikationer på att det borde vara något annat.
Ja, det är tråkigt Per, vad synd, nu känner jag mig nästan lite elak här.
Nej, det var jag som helt pillade bort mig. Mm. Usch. Men det var ju jättebra ledtråd.
Ja, jag var jätteklurig den här gången.
Ja, ja, men det var jättebra ledtråd. Du lurade bort mig totalt. Jag tror jag hjälpte till lite själv. Varför skrev jag? Jag tänkte, men det här måste ju vara... Nej, jag vet inte varför. Jag började skriva Frankrike. Och så, men nej, och så ändrade jag mig. Ändrade jag aldrig.
Nej, men det har vi också varit inne på flera gånger. Man ska alltid gå på första...
Man ska göra det.
Instinkt.
Ja.
Ja, så får det bli.
Då får det bli.
Nästa gång blir det flaggor i heraldik.
Ja.
Ja.
Får vi se vad vi kan hitta på då.
Det ska nog kunna grävas fram ett och annat.
Det tror jag.
Ja.
Vi hörs då.
Mörs.
Hej. Vill du höra mer av oss? På flaggpodden.se hittar du alla avsnitt och där finns också bilder på de flaggor som tas upp. Tack för att du lyssnar!